Välkommen till Per Nestorius poddavsnitt. Per är en person med många bollar i luften. Han ska ha en föreläsning den 20 maj och spelar själv in en podd med Bläckan som heter Betta på dig själv. Nu missade jag detta intro under inspelningen som en riktig white belt. Men nu klipper jag in direkt till intervjun med Per. Och välkomna alla nya lyssnare till den stora podden.
Hur det kommer sig att du har valt den här vägen som du har valt?
Entreprenör.
Mm. Det är entreprenörshatten jag har på mig då.
Ja, du har din hand på dig.
Mm.
Och det är det som jag vill lyfta upp. Alltså det är ju mer dig som ledare som jag vill lyfta upp. Man kan ju börja med din historia. Alltså Hur kommer det sig att... För det här låg jag och tänkte på igår kväll. Att så här, vissa är födda ledare. Vissa är absolut inte födda ledare. Har du varit den här personen... Det här är ju rena förutsättningar. Alltså fördomar snarare.
Mm.
Jag tror att du är en sån som går in i ett rum och så blir du lätt den centrala biten. Jag kan ha fel.
Jag tror att det finns en romantik kring att vara den personen. Att gå in och ta ett rum. För det är oftast så de beskrivs, de fantastiska ledarna. Att man märker när han eller hon kommer in i ett rum och tar det. Jag tror verkligen att när jag var yngre kanske strävade efter det mer än vad jag gör idag.
Men tror du inte att det kommer... Vissa kämpar ju för att bli den här personen.
Mm.
Och vissa blir bara det att de går in i... Alltså de gör inte det med någon tanke. Utan de kliver in i ett rum och säger hej och då lyssnar alla på något sätt.
Mm.
Och jag tänker att du har ju ändå din militäriska bakgrund.
Mm.
Men jag tror också att någonstans så har man den i ryggraden, alltså den, vad ska man säga, att man är begåvad på det sättet.
Mm.
Att du har en egenskap som inte många kanske har, som kämpar kanske hela livet med sig. Jag vill vara ledare och jag vill vara den här personen som kliver in i ett rum och tar taktpinnen.
Om jag drar lite kort då. Jag är ju uppväxt, alltså min pappa kom till, nu börjar jag väldigt långt bak här, men jag lovar det kommer inte bli så långrandigt utan vi kör på här. Men min farsa kom till Sverige från Iran 1976 och träffade min mamma på, jag tror det var Metropol som låg vid Hötorget, Kungsgatan, Sveavägen. Och han, det blev en kort romans och han lämnade ganska tidigt. Så jag och min bror, jag har också en bror och vi är enäggstvillingar dessutom.
Va? Vänta, vi är också enäggstvillingar.
Är ni det?
Det här är helt sjukt.
Wow.
Alltså, det här är helt, det är helt galet ju.
Ja, ja.
Shit, alltså, är till mig nu.
Det är synd, det är synd om oss.
Ja, men alltså, man ser ju inte det nu på den här, jag har ju värsta gåshuden. För jag visste inte det, att det, han har din enäggstvilling.
Ja, vi är enäggstvillingar.
Det är ju också den enda riktiga tvillingen.
Ja, det, ja, jag håller med. Jag håller med. Det känns som att det är bara ett kapitel i sig man skulle kunna prata om. Men i alla fall, så vi växte upp i förorten här till Stockholm, närmare bestämt Rinkeby, Husby. Och i och med att min pappa inte var närvarande så har det kommit att präglat hela mitt liv jättemycket. Mm. Så att när vi började grundskolan så bestämde sig mamma att flytta till Norrtälje som är en mer tryggare plats att växa upp i. Hårt arbetande förskolelärare. Hon hade ingen körkort, kom hon släpa de här jävla konsumkassarna. Och skapa liksom de bästa förutsättningarna för oss att få en bra start i livet helt enkelt. Vi gjorde ett fantastiskt jobb i det. Men jag sökte alltid manliga ideal när jag växte upp. Och när jag gick i plugget och man kom upp i högstadiet. Och då var det liksom vissa... Jag hade ganska nära till att idolisera människor. Ja, det var någon tuff kille som gick i nian, jag gick i sjuan. Och då kunde jag liksom, jag kunde sluka hans attribut på ett eller annat sätt. Så här, hur såg han ut, hur klädde han sig, hur förde han sig, vad gjorde han? Och fick nästan en besatthet i det då. Jag minns det väldigt tydligt i det här strävan efter liksom en frånvarande farsa helt enkelt. Så när jag gjorde värnplikten så öppnade sig pärleporten för mig.
Mm.
Där fanns det stora starka män, det fanns tydliga ramar, det fanns reglementen. Och jag älskade det. Ligga i leran och köra på, kötta helt enkelt. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Men framförallt de här officerarna såg jag upp till oerhört mycket. Och hade inte den självkänslan i mig själv naturligt att kanske tro på att jag en dag skulle kunna gå den vägen också. Men så väldigt tidigt åkte jag till Bosnien. Där blev jag på något sätt, jag fick väl någon instick från någon så här, ska inte du söka till officersprogrammet? Och så gjorde jag det. Och så blev jag officer. Och blev den personen som andra eller yngre kunde se upp till egentligen på ett eller annat. De hade ju ingen val. Men jag älskade truppen. Jag älskade truppen. Det var, så här, jag har alltid varit intresserad av relationer. Jag har varit nyfiken på människor. Och har alltid haft ett brett nätverk. Och har haft en stark ambition att bli omtyckt också. Vilket kommer att visa sig senare. Det blev en utmaning i när mål ska uppnås och så vidare i mitt ledarskap. Men jag älskade truppen och en del av truppen älskade mig, tror jag. Mm. Jag gav dem det de ville ha på den tiden. Det här var ju över 20 år sedan. Så att, och jag slutade som löjtnant i amfibiekåren till slut. Så att, hade väl, och det är oftast nog det som driver mig på många sätt och vis idag också. Att försöka vara ett bra, så gott jag kan, ett bra ideal för andra människor.
Men är det ett driv att bli en... Mm.
Ja, alltså jag tänker ju så här, det finns inget självändamål. Eller så här, jag tänker så här att om jag kan identifiera mina rädslor, gå emot de rädslorna och gå den vägen som jag ändå tror någonstans att jag är satt att gå, att inte ducka för det, då kan jag genom det inspirera andra människor till att också våga gå sin väg. Och det tycker jag är fantastiskt häftigt. Och där någonstans använder jag oftast uttrycket, för det finns en annan, det finns en kommersiell sida där, vi kommer säkert till den också i nästa kapitel av min karriär, men jag tänker ändå så här att det, i grund och botten så handlar det om att jobba i människans tjänst, att så här, jag vill vara till nytta för andra människor, och hur ska jag vara det? För då blir det lätt vad jag tror att omvärlden eller omgivningen eller förväntningen är med att vara till nytta för andra människor, vad det är för någonting.
Men grundar inte det sig i att, alltså, vara en ledare egentligen? Att hjälpa andra människor. Man går utgår från att inte vara ett hinder för någon annan. Mm. Man stöttar, vara en bra pelare för någon annan.
Mm.
Och när man också är i tjänst av någon annan så vill man ju lyfta upp andra.
Mm.
Det är ju en del av ledarskapet som finns där. Och jag tror att det ligger också i att i människans tjänst, att vi har hört det här uttrycket innan. Jag tycker det är så, det är ju också religiöst bundet att vara känd till någon annan.
Mm.
Och jag tror nästan att det är finaste vi kan erbjuda någon annan, att stötta andra.
Och ibland är ju inte det att i alla fall den bilden jag hade, alltså jag behöver åka till Afrika och gräva brunnar, eller jag behöver ta hand om föräldralösa barn på någon i Asien. Alltså jag hade oftast en sån idé om att det är så man hjälper andra människor. Och det är ju jättefint att man kan göra det. Men det är inget för mig. Jag ska inte gräva grunnar i Afrika. Utan jag har andra sätt att hjälpa andra människor. Och det gör mig varken till en sämre människa eller en bättre människa eller på något sätt. För att de människorna som oftast har den positionen, det står inte om dem i tidningarna. Och även fast det är oftast det som premieras, att ledarskapet är första sidan på Dagens Industri, och vilket kaffe man dricker, och man har en croissant på Diplomat, eller alltså, du vet, hela den här bilden av att vara en fantastisk ledare. Så är det ju. Men jag tycker skönja en mellan raderna i din frågeställning. Så här, föds man till en ledare eller blir man en ledare någonstans i det hela? Och det där lärda de tvista, eller tvista de lärda, eller vad säger man? Ja, kan man det här liksom? Och för innan vår intervju så tänkte jag så här, fan, vad tycker jag om det här egentligen? Alltså, du vet, så här, vad är min ärliga åsikt egentligen? Och då kan man ju leka med definitioner av ledarskap. Man kan teoretisera hur mycket som helst, vilket jag har varit genuint intresserad av det här ämnet i hela min karriär. Det har varit det som har genomsyrat det här. Och det kanske finns någon sån här Napoleon-komplex där någonstans i grund och botten. Och det behöver man kanske inte vara psykolog för att fatta. Den här mannen, han har sökt manliga ideal hela sitt liv liksom. Och nu har han förhoppningsvis växt upp och blivit någon typ av man då. Men samtidigt så, i mitt ledarskap har alltid funnits ett upp- och nervänt förhållande i pyramiden. alltså även i näringslivet, att jag är ju faktiskt till för mina kunder, eller jag är till för min personal, för att de ska lyckas nå de målen som de är anställda att lösa och trivas på sitt arbete. För människor som trivs har oftast ett, liksom ett bättre resultat. Men det får inte vara liksom en fritidsgård i ett affärsmässigt sammanhang. Det är liksom supertydligt. Så att hjälpa människor behöver inte vara att vara snäll. Jag är lite trött på människor som är snälla hela tiden. Jag tycker det är, liksom, det är en av vår tids största utmaning, att man ska vara så jävla snäll.
Snällheten är inte alltid bra.
Verkligen inte. Men det finns till och med böcker där det står så här, konsten att vara snäll. Och jag har inte läst de böckerna, men oftast så handlar det liksom om att som ledare, när det går bra, när allting flyter på, då är det ganska lätt att vara i en sån position, eller vad man nu ska beskriva det. Men när det är tufft, när det är vinter och det är motstånd och folk drar åt olika håll och kanter, då ställs det ett helt annat krav på ledarskapet, i min erfarenhet. Och då oftast bekänner sig de rätta färgerna om vem det är som är ledare. Och det kan ju givetvis skifta, såklart, i olika organisationer och så vidare.
Men hur har det funkat då med, jag tänker just på att kunna vara en ledare, men det grundar sig också i att kunna vara bra på relationer.
Mm.
I militären så är det väldigt hierarkiskt. Men hur funkar det i företags-Sverige? Får du en känsla av att det är liknande hierarki där, eller är det mer, det är en öppen dörr om ni vill komma in och prata, om vi ska jobba oss framåt eller?
Jag tror att det beror jättemycket på organisation, kultur, massvis med saker. Men ledarskapet för mig i grund och botten handlar om relationen med mig själv. Det är alltid där det börjar. Alltså jag har sett jättemånga chefer och ledare som genom på olika sätt och vis inte lyckas behålla en sån bra relation med sig själv. Och det är ju så här, för att om jag börjar med mig själv, att jag kan leda mig själv, så kan jag leda andra människor. Då skapar det bästa förutsättningar. Om jag har en trasslig relation med mig själv, om jag är inte närvarande exempelvis, eller den är dyssig på något sätt, det förefaller för mig väldigt logiskt då att det är ganska svårt att leda andra människor.
Men det är den här klyschan om att om man ska älska någon annan så måste man älska sig själv.
Ja.
Det är lite så med ledarskap också. Att...
Ja, 100%. Och har man då som mig då en bakgrund med att bli övergiven av min far, har det påverkat mig jättemycket genom åren.
Jag blev ställd att du är en enäggstvilling fortfarande. Men jag tror också att det ligger i grunden för mitt ledarskap någonstans. För att jag alltid jobbar med relationer med min tvillingbror. Och det har alltid varit så här, jag tolkar det som att ni har liknande, alltså så här, alltid delat samma rum. Vi har alltid snackat. Det har aldrig varit så här. Har man en fråga om livet så tog man den på kvällskvisten. Och jag vet ju inte. Alltså jag är ju bara min tvilling. Men det är ju också en del av... Han är ju också ledare. Alltså han har ett yrke som leder människor. Jag också. Men det är också att vi har jobbat mycket på vår relation. Alltså inte bara med oss själva men med varandra. Och alltid kunna fråga och fått svar. Och det var kanske inte alltid var de rätta svaren. Men man fick alltid någon att prata med. Tror du att du har genom den relationen med din bror. Och kanske den möjligheten att alltid kunna samtala med någon. Har fått den relationsbasen?
Ja, men det har påverkat mig jättemycket såklart. Under vår uppväxt. Om man går in på det så är vi ganska olika som personer generellt. Men jag tänker väl att så här, jag var tvungen, tror jag, genom min egna ledarkarriär att göra de här misstagen som man behöver göra. Tro lite för mycket om sig själv, träffa solen, hybrisen. Målar upp jättemycket mörka saker, men det är mycket mer intressant att prata om det mörka. Det har gått väldigt bra också. Men jag tror att det är en del av processen, att när jag börjar se mina rädslor, mina karaktärsdefekter, de utmaningar som jag har, att egot har varit starkt drivande i ledarskapet, för jag hade en sån period, men det behövdes också. För mig, mitt ledarskap var alltid byggt på att vara närvarande i mötet med människor, att om jag kan se människor så är det så ovanligt idag, är min uppfattning. Det är fokus på annat, det är mobiltelefoner, det är allt runt omkring, det är allt brus och så vidare. Så när du sätter dig idag med människa och ser den personen och vill dens bästa och är lojal mot den individen, då kan det ibland betyda att man behöver ta tuffa beslut också. Alltså det är inte bara guld och gröna skogar. Och unga ledare idag, det är intressant, för jag träffar på, jag coachar idag eller konsulter idag oftast mot en lite äldre målgrupp, men ibland så träffar jag yngre också, och med det vi matas med idag så får de ibland en så här självbild som är jävligt konstig, för att de kan alla memesen och filosofierna, de får dem på sociala medier, och sen så tror de liksom att det är så här jag är.
Ja, de identifierar sig med det de har sett på de strömmarna de har sett.
Det är min egna spaning. Mm. Jag vet inte om det är så. Men ibland måste man säga till dem så här, vet du vad, du är inte så.
Själv.
Ja, men jag sa det till en snubbe häromdagen faktiskt. Han jobbar mycket med affärer och sådär. Och liksom hela hans bild var väl liksom att han... Var som en stjärna i det. Och så sa jag så här, men ditt resultat ser inte ut så liksom, så att vad händer? Jag vill känna när du kommer in i rummet, att du tar rummet, att du ger mig energi, jag får ingen energi utav dig. Det kan också vara att hjälpa människor att berätta sanningen för dem. Och det låter kanske lite förmätet, men jag tycker att jag som lite äldre har den lyxen ibland att göra det, framförallt när någon betalar mig för att ta in mina tjänster. Och då menar jag på liksom så här att i sitt ledarskap, att jag har haft förmånen att ha haft några fantastiska ledare till mig genom åren som har berättat sanningen för mig också. Och det har varit smärtsamt och det har varit jobbigt, men det har alltid kommit ut någonting gott ur det i min egna utveckling.
Men det är väl när egot spricker, man kan fylla i det med ny kunskap.
Är det din erfarenhet?
Ja, men man måste ju spräcka sitt ego.
Mm. Har du gjort det?
För många gånger. Men det är också bra, det är så man växer ju.
Ja.
Och sätta sig själv på pedestal, det hjälper ju ingen.
Jag har aldrig växt när det gått bra för mig.
Nej, men det är också en här pedagogisk filosofi att barn inte ska misslyckas.
Nej.
Nu har man ju tänkt att barn behöver ju misslyckas för att det ska bli bra. Liksom.
Ja. Ja, för du jobbar ju med ungdomar också.
Mm. Ja, det är ju mitt fokus. Alltså, hela min bakgrund att jobba med barn och ungdomar.
Vad tycker du är den främsta skillnaden från när du själv var ungdom med ungdomarna idag då?
Ungdomar idag förlitar sig för mycket på sociala medier och att det är en kunskapskälla. När jag växte upp så var det mer att man lärde sig av sina vänner. Man kunde frågasätta vänner och ändå fortfarande var vänner. Och idag är det ju att om jag skulle unfollowa dig på Instagram så är inte jag din vän längre. Alltså vi är dödsdömda. Och det är ju inte så vänskap funkar. Vänskap är ju om jag kan frågasätta dig och du kan prata med mig på ett schysst sätt.
Mm.
Så vi kan jobba på vår relation. Men den grejen finns inte kvar hos våra ungdomar. Utan då blir det att, ja, men då, jag bara blockar dig. Det blir för enkelt att ta bort människor. Och så slutar de med att folk är ensamma istället.
Mm.
Och det är skillnaden, tror jag, som är störst och fått effekt på samhället i sig. Vi ser också psykisk ohälsa bland tonåringar som växer. Och att de då bara kan offra vänskap. För mig är vänskap någonting det mest fantastiska vi kan ha. Och att jobba på sin vänskap är någonting otroligt. Mm. Och det är inte så att alla vänskaper går inte, eller vad säger man? Vänskap är ju inte bara en brygga, utan det är en svajig brygga.
Mm.
Och den måste man ju jobba på. Och det bästa är ju när man, jag har ju en kompis som, jag håller inte med om varandra om nästan någonting. Men jag älskar honom för att han kan säga det så här, men jag tycker inte, jag håller inte med alls. Det är ju perfekt, för det är ju sådana vänner man egentligen ska ha.
Mm.
Men dagens ungdomar har jättesvårt med den, som är verkligen motsatsen av deras självbild.
Mm, mm.
Och det är det som också är intressant på fritidsgårdar. För då är det ju också att så här, ur ett ledarskapsperspektiv ska du alltid vara neutral. Det ska kunna komma in en vänsterradikal människa och säga sina åsikter. Och du ska ändå kunna säga, ja, men hur tänker du om det här? Det ska också kunna komma in en som är högerradikal. Mm. Och då skulle du kunna säga, ja, men hur tänker du om det här? Och det är aldrig din egen åsikt. Men du ska alltid kunna lära dig bolla med dialogen.
Mm. Gud, vilken utmaning.
Jo, men det är det som jag tycker är kul.
Mm.
Det är det bästa som finns. Jag älskar ju att snacka. Och det säger ju även frugen. För att när vi kommer hem till folk, äter middag. Då är det så, ja, men nej, nu börjar Alex prata igen. och så blir det så här, hon bara, men nu vill jag åka härifrån. För det blir bara så här. Och det blir alldeles för mycket för henne då. För att hon tycker ju bara så att det är en social kontenta för vissa laddar upp folk det gör den för mig. Men frugan, hon blir bara uttömd av energi liksom.
Men är inte det, nu känner inte vi varandra så bra, men jag tänker ändå så här att ligger inte det lite grann i din profil att vara en sökare också, att vara nyfiken, våga utmana och så vidare. Och det där kanske människor tycker är lite obekvämt.
Ja.
De vill prata allsvensk fotboll och sådär.
Nej, och jag är inte så. Utan jag sitter ju och pekar på det som känns lite istället. Liksom.
Ja, det är därför ni aldrig får inbjudningar på middag.
Nej, men jag är sån där som vill peta folk i mellan rebenen bara för jävlas lite.
Ja.
Jag tycker om att bolla tankar.
Mm.
Så att vi kan ha båda jämföra en tanke och komma fram till någonting. Vi behöver inte hålla med.
Men är inte det jättesvårt idag? Tänker jag.
Jo. Ja, men, det är ju dagens problem.
Ja, men det är, fru måste ha skitjobbet med dig på middagen.
Ja. Det är därför vi aldrig går på middagen.
Nej, eller hur? Ja, men det är det. Alltså, det är där alltså, på något sätt i den här utvecklingen liksom, att silence is golden på något sätt.
Förutom
när man driver poddar, då måste man ju prata. Liksom, men annars, så, jag kan många gånger idag på middagar egentligen bara sitta ganska laid back och inte ha så mycket åsikter om det ena eller andra. Det är inte så att det är speciellt radikalt, det är bara att det är generellt så är det många som vill bara snacka på ytan.
Ja.
Och är man då en tänkare som jag tror att du är då, som, och söker och är nyfiken och vill få svar och så vidare, då vill människor inte alltid gå in i det. Förstår du vad jag menar? För då kanske de behöver se sanningen om sig själv, och den sanningen om sig själv kommer kräva att de behöver göra någon typ av åtgärd eller någon typ av förändring och så vidare. Förändring är skitläskigt. Och det är det som är så intressant med ledarskapet, för att det är det jag menar på liksom, att i goda tider så är det ganska enkelt att leda, men i svåra tider så är det mycket mer utmanande. Mm. För att det är så här, du behöver göra vägval, du behöver fatta beslut, alla kanske inte gillar det där, är du osäker i ditt ledarskap och har en önskan att bli älskad av alla, då håller inte de strategierna längre.
Nej, så är det.
Och det där, en av de viktigaste lärdomarna jag har haft i mitt egna ledarskap, det är ju att just ha integriteten i det. Att kunna sätta gränser både för sig själv och för andra.
Mm.
Det är ju så jävla attraktivt. Och integritet pratar jag inte sitta tyst i ett hörn, utan bara så här, det här är min ståndpunkt, det här står jag för. Det är kul i den här studien, för det är mycket äldre människor på väggen här, säger jag. Och jag älskar ju gamla människor som har integritet. Jag tycker det är så här, nu orkar inte jag prata med dig längre, kan de säga. Och så går de bara därifrån, ja. Jag bara, gud vad skönt, då vet jag precis var du står.
Men grejen är också, de är för gamla för att bry sig.
Ja, jag vet, det är superattraktivt.
Det var snart.
Ja, snart är jag där.
Du vet, 20 år till.
Ja, man behöver inte vara otrevlig, men bara att man har liksom, man vet vad man har dem liksom.
Ja.
Ungdomar behöver jobba mer med äldre människor.
Jag älskar ju när samtalen med pensionärer, just på grund av att det som du säger, de säger liksom vad de tycker och tänker. Och de har liksom inte tid för skitsnack, alltså de kanske dör om några år liksom.
Men är inte det, för om jag bara tar min egen erfarenhet av det här med relationer, så är det så att jag har ju haft lyxen genom livet att få både bygga företag och många anställda. Jag hade 120 anställda i bolag som jag själv startade med min bror. Och hade omsatt över 250 miljoner innan vi sålde det bolaget. Så det är liksom, jag har ju gjort både den, liksom, en statlig karriär men också en näringslivskarriär. Men mellan det så har jag jobbat inom kriminalvården, äldreomsorgen, jobbat med försäljning. Alltså du vet att man lär sig att prata med många olika människor. Och det tror jag har varit otroligt givande. För att då vet du, alltså, du förstår sig på människan. Det är ju ett kapitel för sig.
Men om du som, säger chef då, får en ny, ska ragga ny personal som är extremt socialt kompetent, ser du så, det är som en ledarskapsegenskap då?
Det beror på vad det är för uppgift, men det ligger i grund och botten såklart att man kan föra sig med folk, och det är ju inte alltid en självklarhet. Det är inte så svårt, alltså, dyka upp i tid, säg tack, jag behöver det här och så vidare, kan jag få hjälp med de här, alltså det är ju ganska basic prylar, men det är inte alltid så himla lätt.
Och jag tänker också på att säga just hjälp som ledare.
Mm. Ja.
Det är inte alltid en självklarhet som om man är kanske chef att säga, jag behöver hjälp med det här. Och kan det också vara ett problem i både kommunal regi men också i näringslivet att chefer har jättesvårt att säga be om hjälp.
Ja, absolut. Men återigen, det är alltid en rädsla var som en ondfrätande tråd i vår livslinje. Det är alltid så. Det bottnar sig i de flesta fall i en rädsla. Att jag inte duger eller att jag inte är kompetent nog eller att jag kan uppfattas som ointelligent eller vad det nu än kan vara vi målar upp för spöken. Och det är ju egentligen det idag. Idag så, jag jobbar idag med ett 20-tal entreprenörer och vd:ar. Det är inte bara entreprenörer, det är några vd:ar. Men det är oftast toppen av organisationen. Och det är många gånger det handlar om. Alltså, och det behöver man inte vara vd för att ha massa rädslor. De flesta människor har ju det där. Och det var också en stor viktig del i min egna utveckling som ledare. Att någon gång vid, kan ha varit 21, så var det en gubbe som sa det till mig. Så här, Per, jag tycker att du ska ta mer plats. Kliv fram. Ta mer ansvar. Och jag var livrädd för det. Det är mycket lättare att vara en informell ledare. Utan etiketten på sig. Då kan du ju kliva ifrån när det blir för jobbigt eller hur det nu än kan vara. De finns där i alla organisationer, de informella ledarna, och de behövs. Men som en skicklig ledare som har använder sin makt intelligent, använder ju den informella ledaren på ett bra sätt. Det kanske kan uppfattas som manipulativt, men det är det ju givetvis inte, för det är så organisationerna är. Jag har en gammal terapeut som sa det till mig, använd din makt intelligent. Jag funderar oftast på det fortfarande. Hur kan jag använda min makt intelligent i det här fallet? Och inte vara driven av egot eller stoltheten eller mina ambitioner eller vad det nu än kan vara. Och det lustiga är, har jag spanat in, alltså så fort jag släpper taget så kommer det till mig ändå. Och då blir det attraktivt. Och alla människor är inte attraktiva. Du behöver någon typ av karisma. En karaktär. Du som är gammal filosof. Eller hur? Aristoteles pratade väl om det?
Ja.
Att karaktären hos individen, talaren, ledaren behöver finnas där. Att det är någorlunda kunnig inom områden. Att det behöver finnas ett logiskt resonemang. Och det behöver finnas en jädra massa känslor. Alltså du vet så här, känslor. Våga trycka på med känslor när det behövs. Utan att bli någon drama queen.
Jag tror att det är Aristoteles, men jag vet inte om det var någon annan. Men...
Vi säger att det var det.
Ja. Mm. Ingen fact checks här. Utan då var det att han träffade en snickare. Och då sa den där snickaren i Aten då att säga, men du är ju världens klokaste man. Och utan att få hybris så sa han så här, ja men låt mig bara, jag kommer tillbaka snart. Så tog det ett år. Så han har gått runt i Aten och pratat med alla och kommit tillbaka till snickaren och sa så här, ja men jag är nog världens klokaste man.
Jaha. Vad var grejen då?
Ja men att han, först så ville han säga, ja men jag vet inte, han visste inte om han var världens klokaste man.
Så
han behövde liksom checka läget först.
Ja, jag fattar. Ja.
Och det är, oftast tänker jag då att ledare säger, ja men jag är ju ledare. Men inte våga frågasätta sig själv. Alltså, är att, ja men jag kanske behöver träna på mitt ledarskap. Jag kanske behöver gå och säga, ja men med min personal eller med de som man jobbar med. Säga, men hur är mitt ledarskap? Vilka områden kan jag förbättra mig på? Och då är det så till det står, ja men jag bestämmer mig för att gå runt i Aten och föra samtalet helt år innan jag kommer tillbaka till den här snickan. Liksom.
Mm, mm. Hur gör man idag då om man ska...
Man kan inte gå runt till Stockholm och
nej.
Får vi sätta.
Nej, precis. Man kanske kan ställa frågan på LinkedIn eller sådär, jag vet inte. Men jag tror också så här att min mamma brukar alltid säga det, jag har 4 barn och hon säger, men lita på din föräldrainstinkt om det är någonting. Så jag känner efter vad är rätt och fel i fostran av barn eller vad det nu än kan vara. Liksom. Vad är rätt eller fel liksom? Och så går jag på det. Och det tog ju de första barnen. Då var man ju vad man trodde att det skulle förväntas av en. Hur man ska agera och tycka och tänka. Men de sista barnen, då är det så här, ja, det är liksom processen. Nu kör vi. Och sen så går jag på min instinkt. Och så blir det också jävligt bra.
Ja, men det är också en instinkt som har satt sig där. Av biologiska skäl.
Ja.
Det jag brukar ta här när barnen lär sig cykla.
Mm.
Så ramlar de och så springer ofta, många föräldrar bara springer dit och det låter som att barnen har brutit alla benen i kroppen.
Mm.
Och den här, men står och vänta och titta hur barnet mår först. Vi kan titta på hur barnet beter sig härifrån.
Mm.
Om vi springer och stöttar det i det här läget så kommer barnet alltid söka sig till dig.
Mm.
Men om vi vill ha självständiga barn, så kanske vi ska ge barnet en liten stund för sig själv här för att reflektera.
Mm.
Och sen, ja men det hände, det var ju ingenting.
Mm.
Och cyklade ju på som vanligt sen.
Exakt. Och det där är ju, det är så viktigt, för du har ju två barn och sambo, eller
fästmö
i 20 år.
20 år, mm. Ja.
Vi satt och käkade lunch här innan, och du jobbar ju med ungdomar i kommunen, och det kommer ju förbi flera människor som dras till dig. Och de dras ju till dig av en anledning. Vad tror du att det är?
Ja, men det är för att jag är bäst.
För att du är smartast i kommunen, Tyresö. Nej, men på riktigt, vad tror du att det är? Vad är anledningen till att de gör det?
Nej, men jag tror att det är för att vi har bra relationer.
Ja, men varför det då? Varför har ni en bra relation?
För att jag alltid har lyssnat på dem.
Ja, du ser dem, eller hur?
Och lägger bra krav på dem.
Ja, exakt. Ja, det är inte
rimliga krav.
Ja, ja, rimliga krav. Och framförallt så tror jag att du är närvarande i mötet med dem. På ett sätt som de kanske inte får överallt. Så tänker jag. Och det där är ju liksom, om man har den begåvningen att se människor på det viset för vad de är och inte lägger så mycket i det filtret, då är det fantastiskt. Då har du kommit skitlångt på din ledarresa. Det är min uppfattning. Och när jag coachar människor idag, och jag träffar många av mina kunder är fantastiska ledare, det är ingen snack om saken. De lyckas flytta berg på olika sätt och vis. I vad de har satt sig att göra. Och det är för att de har jobbat med sig själva. Alltså de har gått igenom sina utmaningar i livet och så vidare och så vidare. Men så finns det alltid de här, även när jag var yngre, som hade det där redan från början. Alltså de behövde inte vara elevordförande i klassen för det, men som bara hade det väldigt naturligt. Oftast en god självkänsla.
Mm. Och det har haft samtal med ungdomar här i kommunen. Det är att när du, ibland så ser man en ungdom som har den här naturliga responsen till att vara en ledare. Den här, du har ju möjligheten som ung ledare att, i sig själv, att vara en bra eller dålig ledare. För att alla de här, dina 10 kompisar, de ser upp till dig. Och det du gör, det kommer de göra. Om du ser till att vi alla ska fixa sommarjobb, och så då kommer alla fixa sommarjobb. Men om du säger att vi ska göra något helt annat, då kommer de också göra något helt annat.
Mm.
Så det är också någonting som vi har jobbat med, eller de jag har jobbat med, så här, hitta den ledaren som är ungdomsledaren och främja den personens ledarskap.
Mm.
För om vi gör det, då kan vi också få en samhällsskillnad i sig. För det kan ju vara, många väljer fel väg istället. Ja, men jag är inte en utnämnd ledare. Ibland behöver den vuxenvärlden säga så här, du kan ha fokus på ditt ledarskap till något positivt.
Mm.
Nu tycker vi att det ser ut som en negativ trend istället.
Ja, för den där ledaren kan ju säga så här, vi drar till parken och sniffar lim istället.
Precis.
Exakt. Och det är det som är, det finns ingen värdering i, alltså en ledare, alltså man tittar i de här, alltså en ledare för ett kriminellt motorcykelgäng har ju lika mycket gemensamt med ledaren för vdn för det här jättestora börsbolaget. Mm. Alltså i dess persona, än vad de kanske har i deras gemensamma stuprör. Alltså i sin
de egen... under.
Ja, verkligen, verkligen. Alltså det är ju, de har ju mer gemensamt i sina karaktärsdrag. Om man träffar de här, alltså min tid inom kriminalvården var väldigt kort, men där fanns det ledare också.
Ja,
alltså liksom väldigt karismatiska ledare som fick med sig människor på olika sätt och vis. Så det är ditt ansvar att om du har fått begåvningen av att vara en ledare.
Ja, men också få någon som frågasätter det ledarskapet.
Mm. Mm.
Och det är inte bara ungdomar, det är ju vuxna också.
Mm. Ja, jag visst. Och det är ju en jättebra strategi om man använder det på det och vågar se det för vad det är. Och att man tror på det. Att man har människor som tror på. Om du är ung och lyssnar på det här idag och är liksom någonstans på väg någonstans, att det är någon där ute som tror på att du har de egenskaperna för att kunna göra skillnad, förändra, alltså göra någonting bättre. Alltså att göra, för ibland så här, i min resa så har jag liksom identifierat olika hinder under min gång. Det största hindret kanske har varit mig själv, vissa osunda beteenden under min resa som jag liksom tagit tag i, fått jobba med mig själv. Alltså, tro mig, jag har gått i mycket terapi. Alltså. Och
det är kvittot, är långt.
det har jag verkligen. Men det är också för att jag är en sökare och är nyfiken och vill förstå mig själv bättre. Och då när man ser de här sakerna, att, så här, att jag oftast granskar mina motiv till varför jag gör det jag gör. Alltså i mitt ledarskap, på daglig basis, vad är motivet till det här? Så att jag har rätt motiv för det. Och då är det liksom att gruppens välfärd alltid går före individens.
Men är det för att du som person känner att jag är den stabila grunden för att folk ska kunna prova andra saker till exempel?
Ja, men om man tar det till kontext då, så tror jag väl att det är precis som livet är nu, upp och ner.
Mm.
I perioder så är jag inte i mitt bästa skick, men de kurvorna är kanske inte så branta som de var förr i tiden. Och då tänker väl jag liksom så här, i mitt egna ledarskap att jag... men jag är nyfiken på, för så när jag tittar på så här, vad är det jag vill, vad är min motivator? Ja, men för mig är det ganska enkelt idag. Jag vill ha lugn och ro i skallen.
Får man det då? Det är det som är frågan.
Om man får det?
Ja,
ja, det är väl också liksom en utmaning i sig, men det är betydligt bättre idag än det var för många år sedan. Alltså om jag går runt i livet med en motorväg i skallen av brus och hela tiden strävar mot, ja, men när jag bara får det där, kommer dit, då kommer allting ordna sig. Eller spela upp favoritbandet från historien om de misslyckandena och felvalen jag gjorde och slå på mig själv i det där. Så någonstans är det hela så, bara för idag. Idag är en bra dag. Solen skiner.
Men...
alltså du vet, den typen av del i det. Det är aldrig yttre faktorer, i alla fall inte för mig.
Men hur tror du att man blir en bra ledare för sig själv då? Alltså, för att det låter ju på dig att man ska ha, man kan ju ha brus i hjärnan, att man har 1000 tankar samtidigt. Men hur kanaliserar man det till att vara en bra förebild till sig själv? Eller hur satsar man på sig själv på det sättet?
Ja, men det finns massvis med strategier. Oftast idag ser jag strömningarna i samhället att det handlar, just när det kommer till personlig utveckling och att självkontroll eller resiliens är ett populärt uttryck nu då, det är ju att man blir hårdare med sin disciplin, vilket jag inte håller med om. utan disciplin är bra.
Det är svårt.
Det är svårt, det är jättesvårt. Men det gör också ständigt att jag behöver hitta små segrar. Mm. Jag kan ta ett exempel. Jag hade förmånen att bygga ett bolag. Jag sålde det bolaget. Jag fick loss ganska mycket pengar. Jag bodde utomlands under ett par år. Kom hem och kände mig helt tom. Jag fick börja om. Jag fick börja om från början. Och i det valet, när jag fick börja om, så stod jag inför det här. Vad ska jag göra för någonting? För jag vill ju göra någonting, men jag vill inte göra det jag tidigare gjort. Det är ju ganska enkelt att gå tillbaka till sådana strategier, men jag skulle inte mått bra i det. Och då lyssnade jag faktiskt på en podcast. Det är därför jag tycker det är så bra att du drar igång den här podden. Jag kommer inte ihåg vad det var för någonting, men då var det en psykolog som sa så här: fokusera inte så jävla mycket på vad du ska bli när du blir stor. Fokusera på bara för idag vad du kan göra för att hjälpa en annan människa. Och då kom jag på att min granne aldrig blir klar med sin jävla veranda. Så jag bara, du Kalle, jag kan hjälpa dig att snickra din veranda. Och så han bara, jajamän, jättegärna. Så gjorde vi det. Vi snickade ihop den här verandan. Det tog 2 dagar. Och så fick jag lite mer energi. Fick hjälp, jag fick vara till nytta för honom, jag fick vara till nytta för mig själv, jag började jobba upp lite mer energi. Så då fick jag mer energi, då kunde jag ringa det där samtalet som jag tyckte var lite jobbigt att göra. Och så gav det ytterligare, jag började bygga momentum i mitt liv. Och det kan vara ett exempel på hur små steg blir någonting större. Idag får jag ha förmånen att få jobba med massvis med spännande människor, jag föreläser inom det här ämnet vi pratar om, jag gör massvis med saker. Jag har en egen podcast, jag är inblandad i massa spännande projekt. Alltså det är så här, vem hade kunnat trott det när jag låg och stirrade upp i taket? Hade jag bara liksom legat kvar där i min egna offerroll, att så här, fasen, jag orkar inte, det funkar inte. Och det är det jag menar på liksom, att jag behöver ta action i några riktningar, och det behöver inte vara så jävla utstakat vad det ska bli. Jag behöver bygga, för oftast är det bristen på kraft som är dilemmat i sin egna personliga utveckling, i sitt ledarskap. Och att bli en karismatisk ledare är ju oftast i min värld en människa som är full av energi och kraft. Och det behöver inte vara ett spralligt kroppsspråk. Jag kanske inte ens har den personligheten där jag är utåtriktad. Men det finns en energi kring människor. Och den energin, den är viktigast för mig idag. Jag gödslar inte med den. Jag är supernoggrann med vem jag umgås med. Jag håller mina vänner nära mig själv. Och då behöver jag utveckla integritet. För om jag har medberoende problematik eller att jag vill blidka alla, eller du vet, att så här, då är jag farligt ute. Då dräneras den energin fort. Och när den energin dräneras, då kommer in i mörkret. Och där vill man inte vara och lyssna på Tåström hela jävla tiden. Är du med på tanken? Jävla långt resonemang, men du fattar vad jag menar.
Jag har aldrig lyssnat på Tåström, så det är inga problem.
Gör inte det. Det är skitbra musik, men det är mörkt.
Nej, men och jag tänker ju mer på att man hade ju önskat att man kunde motivera andra på samma sätt som man är själv motiverad.
Hur då, tänker du?
Ja, men jag är ibland fördriven för mig själv. Och jag hade önskat att det kunde smitta av sig på andra.
Mm.
Men det går, alltså, man kan ju alltid säga, ja, men klart fan, vi drar och kör ett rull. Men du är också intresserad av att rulla. Men så kanske det finns de som inte alls är intresserade av att rulla. Men den vill ändå göra någonting av sin energi, men inte få den motivationen av sig själv. Man har ju försökt, alltså, jag har ändå träffat många människor som man försöker motivera till någonting som de inte vill.
Nej, det går inte.
Det är omöjligt. Det är ju skillnad mellan motivation och disciplin.
Ja, exakt.
Jag önskar att man kunde bara ge andra motivation. Och men det går ju bara inte.
Alla vill inte.
Nej.
det är ju så. Men om det finns en villighet, om jag har en vilja, då är alla förutsättningarna där för att lyckas med hjälp, guidning, ledning, verktyg, metoder, erfarenheter. Alltså, och det där är som är så häftigt, så här, för att man skulle ju kunna fråga sig, what's the end goal i det hela? Och jag försöker någonstans jobba med visualisering av mitt liv. Vad är det för liv jag vill skapa? Och för mig, det är som en gammal mentor till mig sa så här, build a passionate love affair with your wife and magic relationships with your children.
Låter ju enkelt.
Ja, men kollar du på den här senaste Stenbeck-dokumentären eller?
Nej.
Filmatisering av Stenbeck som gjorde fantastiskt mycket för det här landet. Men han i serien går på SVT nu. Där slutar han ju ganska ensam innan han gick bort. Den är bra. Men liksom just där att men vad jag menar är liksom att det är ju endast, det är ju, gamlingarna vittnar ju oftast om det, att det är det enda som betyder någonting. Relationen med din familj. Och det är själv då antagligen. För man har ju sett såna här charts, desto äldre du blir, desto mer spenderar du tid med din livskamrat, om du har tur och har en livskamrat, annars är det mycket, mycket mer med dig själv på slutet. Och det är ju bäst att man gillar den personen, tänker jag.
Det är bra investering.
Ja, för fasiken. Alltså, du vet, men gillar dig själv.
Men inte det också ett samtal hos psykologer? Nej, med att man satsar ju, i dagens samhälle så satsar man ju på karriär framför familj till exempel. Och att det är nog också slutet att man är mer ensam än om man satsar på familjen.
Ja.
Jag menar, du har ju ändå 4 barn.
Ja, ja.
När du blir 90-årig gammal svartbältad gubbe,
ja,
så har du ändå barnen som kommer hem till dig och vill ändå umgås. Men om man nu har valt enbart karriären, så kommer du då vara ensam och inte kunna kanske ha någon att ha ett utbyte med.
Nej, skittråkigt.
Men det är också, man ser ju också på den här korta konsekvensen av att satsa bara på sitt jobb.
Ja.
Och en lång styrka är ju sin familj.
Ja, verkligen.
Men det är ju inte det samhället som vi satsar på. Alltså, tänker jag. Eller tror jag.
Ja, men det beror ju på vilket universum du lever i. Är ditt universum väldigt karriärsfokuserat och resultatdrivet i form av den här typen av monetära mål, som exempelvis makt, pengar, inflytande, I don't know. Alltså, är det det som är starkt drivet? För en del människor är det ju säkert väldigt naturligt att så här, det är familjen som jag sätter främst. Om man är en, som i mitt fall, har varit väldigt driven genom åren, som så här, det här, jag ska uppnå de här målen, då är det inte så jävla kul att hänga i Indianparken. Alltså, förstår du? I Indianparken händer ingenting. Det är liksom, det är sand som ska skopas mellan två hinkar. Alltså, du vet så här. Och det är inget fel med det. Men en del människor har inte det naturligt. Jag hade aldrig det naturligt. Det var skittråkigt.
Det var din roll just då?
Det var min roll just då. Liksom. Men, och jag gjorde det. Jag var föräldraledig med mina barn. Och så jag vantrivdes med min föräldraledighet. Jag tyckte det var skittråkigt. Men idag så har jag en väldigt bra relation med mina barn. alla fall om jag jämför mot min egen pappa. Och, som liksom, alltså, och då menar jag på liksom att jag träffade en gubbe som sa det till mig. Han sa så här: alltså min målsättning är att när mina barn är äldre och vi skiljs åt, så ska jag säga så här: när ses vi nästa gång, farsan? Och det har jag som ett mantra i min skalle. Det vill säga, jag bygger på relationen med mina barn. Jag är engagerad i mina barn. Jag tycker det är väldigt roligt nu när de har blivit äldre. Jag kan vara mycket bättre stöd till dem. Även fast de behövde mig under den perioden också. Det som jag brukar säga, så här, ni har fått nog av mig. Alltså, jag är alldeles för närvarande med mina ungar, tycker jag. Men jag tänker väl att vi var inne på det här. Liksom, vad är då målsättningen då? Eller i alla fall för mig. Och jag har väl någon så här... jag strävar, man ringer till mig när man har kris. Man ringer inte till mig när man vill prata om allsvensk fotboll. Då kan man prata med någon annan. Jag tar inte sådana luncher.
Jag är ju sån här människa som kan tänka, men jag har inte pratat med den här personen på ett tag. Jag behöver ringa och kolla läget liksom.
Mm.
Och jag ringde en polare för ett tag sedan och bara sa, ja, men jag vill bara kolla läget, hur du mår, hur går det med familjen. That's it, liksom.
Mm.
Och då ringde han upp sen efter kanske en halvtimme. Jag tänkte på ditt samtal. Och det är inte så ofta att folk ringer varandra längre och kollar läget. Och han bara, tack. För jag har känt mig stressad under den här sista tiden. Det var skönt att höra att någon faktiskt vill kolla hur jag mår, liksom.
Mm.
Så att det, men det är också, jag tycker om att göra det. För mig, de som man har runt sig ska man ta hand om.
Mm, mm. Men du är ju lite snäll också.
Men jag vill också så här, jag vill ändå säga att om jag vet att det är någon som har det tufft, så vill jag alltid, det är bara ringa.
Mm, ja. Och den känslan får man, den viben får man utav dig. Men det finns sådana engelska uttryck som säger, there are friends for a reason, there are friends for a season, and there are friends for a lifetime. För ibland säger det så här, du träffar en människa under en viss typ av period. Kommer du ihåg när man var yngre, man fick hjärtekrossen, fick du den någon gång?
Ja.
Ja, det var ju skitjobbigt, eller hur?
Det är tufft.
Ja, har man inte fått det, då det kommer, trust me. Alla ska gå igenom det där.
Ja.
Men då var det alltid någon polare som dök upp under den perioden, som man aldrig hade speciellt nära relation med, varken sen före eller efter. Men han fanns där då. Det är väldigt tydligt de gånger jag blev hjärtekrossad i ungdomsåren. Bara dök upp någon person. They are friends for a season. All right? Och sen när man startar sitt första bolag eller ger sig in i det där projektet, då dyker det upp massa folk som hjälper en under, eller man kanske har en anledning, for a reason.
Ja.
Och sen så har du, om du har tur, Arnold Schwarzenegger beskriver det väldigt bra i sin egen sin dokumentär om sitt liv.
Pumping Iron.
Nej, den senare versionen. För att han delvis gjorde han ju Pumping Iron, alltså hela liksom bodybuilder-karriären, och så gjorde han ju skådespelarkarriären, och så gjorde han politikerkarriären och lyckas nå toppen i alla tre kategorier. Det är helt otroligt egentligen.
Det är inte många som lyckas med det. Eller?
Nej, verkligen inte. Men han sa det att han hade förmånen att få en livskamrat, alltså en vän, en livsvän genom den här processen. Och att alla inte har den lyxen av att stöta på en sån individ. Och jag har det. Jag har verkligen haft den lyxen genom hela mitt liv att ha den vännen. Så att, for a lifetime. Och det är de som säger sanningen till en, som sträcker upp en när man behöver höra det, som det är obekvämt och så vidare. Det är så jag tänker lite grann kring vänskapen där. Men jag har väldigt rikt relationsliv, alltså mycket kontakter, mycket människor och så vidare. Men jag kanske inte är så inte alltid jättenära med alla, och det är helt okej också.
Ja, men det känns som att du har bollar långt ut på kanterna, men de här närmsta är ju de som du verkligen tar hand om. Liksom.
Ja, men alltså det är tillbaka till energin. Mm. Som ledare, när vi pratar ledarskap, så behöver jag energi. Hur bygger jag upp den här energin? Jag börjar alltid med den fysiska kroppen. Alltså jag behöver ta hand om min kropp. Då funkar det mesta andra också.
Men, och det är ju också någonting som folk inte har tid med. Så, eller de inte prioriterar. Att vara sin egen ledare på det sättet.
Ja, visst. Jag tror till och med de gamla grekerna höll på att brottas en hel del, va?
Ja, jag tror det. Det är liksom hela grunden till OS typ.
Ja, eller hur? Ja, men det var liksom, det var brottningen och filosofin och maratonet och liksom att man håller sig igång. Jätteviktigt. Ja, men det, för det blir just det här, oftast när jag går in i de perioderna där jag säger, men jag ska sluta med sockret, jag ska sluta med det här, jag ska sluta, det blir så hårt. Istället för att, jag är ju lite muchacho, jag behöver ju liksom en kram.
Det är ju det bästa.
Ja, ja, men just att tillbaka till att tycka om sig själv med alla de bra saker och halvknepiga saker man för sig ibland. Liksom. Det är, för att, när du pratar om übermänniskan så finns det ju ett sånt komplex också i att så här, jag ska vara extremt framgångsrik i allting jag tar mig för. Och den strategin har jag också testat, och den funkar inte för mig i alla fall.
Är inte det ett recept på att bränna ut sig då?
Jo, det tror jag. Det är verkligen.
Att sätta upp sig upp så högt som möjligt, det blir ingen bra ledarskap i sig.
Men i mitt fall, kommer jag ihåg, jag hade en massa små barn när jag sprang Iron Man och Ö till Ö och sprang ut som Forrest Gump här i Stockholm.
Så du har alltså sprungit, du har kört Ironman alltså?
Ja, fick jag det sagt. Men det är gamla meriter. Men jag har kört ultramaraton och tävlat i CrossFit. Och du vet, jag gjorde alltihopa. Så här, se mig.
Det känns som att du gillar kultur. Alltså att innehålla en kult. BJ:n är ju en liten halvkult.
Ja, ja.
CrossFit är ju definitivt en kult. Men ändå jävligt inte. Alltså jag tycker ju om de kulterna på något sätt. Liksom. Det är ju, de vill ju vara hälsosamma.
Mm. Ja, men jag tror att med min bakgrund så har jag nog alltid känt, jag kunde aldrig känna att jag hade liksom var en riktig del av fotbollslaget, eller jag satt alltid lite på läktaren, lite utanför så där. Men sen när man blir äldre så hittar man i sitt sökande sin tribe, sin stam. För det tror jag också är en viktig faktor. Det är så här, man har kanske en bild av hur en ledare ska vara, men det finns kanske en ledare för varje tribe. Det är bara att kolla på Elon Musk som ett exempel. Är du med på men nu, det här är inte en politisk podd tror jag. Men jag tar honom som ett exempel. Han kanske inte är det mest karismatiska. Eller så är han det, jag vet inte. Men han hittade väl sitt gäng som han behövde för att förverkliga de drömmar som han hade. Och man hittar väl sitt gäng, sin tribe, sin stam.
Ja, och det är också en, det är någonting man pratar om i fritidsgårdsperspektivet. Att man hittar sin gemenskap. Vilket alla människor söker sig en gemenskap.
Mm.
Sen om det är en dålig gemenskap eller bra gemenskap, det är ju två olika saker.
Ja.
En bi-klubb som lyfter upp hälsa och välmående, en bra gemenskap.
Ja.
En gemenskap som kanske gör så att man hatar andra människor, en dålig gemenskap.
Ja. Men den brasilianska jiu-jitsun, om man tar det som ett exempel då, det finns ju var och en salig på sitt sätt, men det är det som jag tycker är attraktivt med den stammen, det är ju att de är ju helt galna, de som håller på med det. De är ju sprittsprångande galna och har min humor, och jag känner mig trygg med det, och du vet så här, jag älskar det. Jag tycker det är fantastiskt.
Jag har ju bara varit på två klubbar.
Mm.
Och jag vet att du är mer berest BJJ-are. Men min känsla av de som jag har träffat, de flesta är ju väldigt jordnära.
Ja, det finns inget utrymme för egon där.
Jag tänker mer just i just ledarskap, att det är ju någonting som en trygg faktor.
Mm.
Att så här, du kommer till en plats som där de flesta är jättejordnära och ödmjuka. Och det är svårt, och du får ju ditt ego knäckt rätt fort om du ska prova brasiliansk jiu-jitsu.
Ja, men det är så tydligt där. Det är ju jättetydligt. Det är svårare i en tjänstemannaavdelning. eller i en kreativ bransch exempelvis. Det kan vara jättesvårt i en kreativ bransch, för att hur mäter man kreativitet? Många vittnar ju till och med ut som massa filmer om modebranschen. Alltså, om jag kommer in i ett kreativt område. Det här är bara mina egna tankar, det finns ingen som helst. Liksom. Men,
det är okej, okay. Det är därför på den här grunden så är podden så att vi bara pratar fritt.
Ja, exakt. Nej, men alltså, just det här att om du kommer in i en kreativ bransch där du ska skapa saker, då, och så inser du ju efter ett tag att jag är inte kreativ. Jag har inte. Hur håller jag mig kvar då? Hur gör jag då? Vad använder jag för strategier? Alltså jag kan ju använda alla möjliga olika sätt och vis. Och de liksom få liksom områdena jag har varit i, när jag har varit liksom i kreativa företag som sysslar med mode till exempel, som jag också testat på lite grann så där, då kan det vara helt fruktansvärt. Vissa av tv-husen har ju jättemycket problem med den typen av liksom ruttna tomater och som bara sprider massa skit kring sig.
Det är inte bra.
Nej, det är inte bra, och det smittar också.
Ja, och det, jag tror det är nog det värsta som kan ske, tror jag. När det blir dålig energi överhuvudtaget.
Ja. Ja, det är hemskt.
Nu har vi ju snackat en timme. Och jag vill att vi ska avsluta med just det som vi är inne på nu. Just negativ ledarskap. Om du skulle bara, jag tänker att vi behåller oss kort, för jag tycker det är inte så kul att prata om hur folk kan vara kaffa. Negativ energi är ju någonting som motsäger sig hela filosofin och grunden av ledarskap. Men är det någonting extra som du tänker så här, det här är ju absolut skitdåligt om det är någon som vill vara ledare, är ledare, som har en dålig egenskap?
Ja, men jag tänker ju framförallt, om man ponerar nu att man är en ledare som är intresserad av att ta fram den bästa sidan av sig själv och det goda ledarskapet och så vidare. Det är ju när du tillåter de här beteendena. Mm. Alltså när du tillåter att, för det är ingen annan som kommer ta hand om det. Om inte gruppen själv tar hand om det, det kan vara så att gruppen själv tar hand om det, men om inte gruppen tar hand om det, då måste man ta hand om det. Annars är du liksom, annars är du ute och cyklar. Det sprids fort alltså. Och det är det jag menar på liksom, att så här, en ledare ska kunna ta tuffa beslut, ska kunna ta tuffa samtal. Ta BJ som ett exempel då. En studie som drivs av en duktig ledare märker exempelvis, det kommer in ett element, en person som skadar andra människor eller håller på med kriminella beteenden och så vidare. Och så vidare. En duktig ledare tar tag i det och säger så här, vet du vad, du är inte välkommen här. Det är ett ledarskap för mig. Annars blir det ett låt-gå-ledarskap när man bara, nej men det, vi duckar för det här. Och duktiga ledare säger det oftast som ligger osagt. De lyfter på de stenarna, de ifrågasätter de sakerna, de raka frågor, raka svar, etc. etc. Det är min liksom, korta inspel på det.
Men då blir en långkörare då?
Ja verkligen. Ja, men det är jätteintressant det här ämnet. Det är outsinligt.
Ja, jag vill tacka dig för att du ställer upp och är med i första avsnittet av Per Sten Stores poddavsnitt.
Tack så mycket. Ja, det är kul att få vara här. Uppskattar det. Lycka till med fortsatta poddandet.
Ja, tack så mycket.